Har Volvo tagit fram en vinnare i XC40? Hur blir man av med närgångna bilister? Och vad var de största trenderna på bilmässan i Frankfurt? Det och mycket mer ska vi prata om i det här avsnittet av Vi Bilägares podcast. Hej på dig, kul att du har valt att lyssna på Vi Bilägares podcast. Jag som pratar är som vanligt Maria Dahlin och jag jobbar som webbredaktör på Vi Bilägare. Med mig idag i studion sitter redaktionsmedlemmarna Tommy Wahlström och Nils Svärd. Välkomna.
Tack.
Hej, hej.
Hej Nils, hej. Vi ska prata om lite alla möjliga grejer, men det som är på de flestas läppar just nu kanske är Volvo XC40 som hade sin premiär igår i Italien, Milano av alla ställen.
Mm, och jag var där.
Och du var där Nils, precis. Du är den som har liksom fått verkligen tagit och suttit på den här i bilen och liksom vi andra har bara sett det på bild.
Ja, jag har tagit i bilen och jag har tagit på de som har gjort bilen dessutom.
Ja, men vad bra.
På ett anständigt sätt ska jag bara tillägga för att inte bli missförstått.
Men innan vi kommer dit, varför Milano?
Det var tydligen ett väldigt självklart val, säger de själva, naturligtvis. Men det har med mode, urban livsstil, design, allt som den här XC40 ska symbolisera.
Det är inte Göteborg längre vi pratar om alltså.
Det är inte Göteborg. Made by Sweden, spirit of Milan, någonting sånt där.
Och inte Göteborg trendigt nog, eller? Nej. Vad var det för fel på Götlaborg idag, liksom?
En bra fråga. Nej, men de menar att det ska, ja, men det är modestaden, Europas modestad, och det här är den mest färgsprakande Volvo någonsin.
Ja.
Så att de visar den på en liten skandinavisk pop-up store, som det så vackert heter. Med svensk kaffe och diverse
dalahästar.
Nej, faktiskt inte.
Inga dalahästar.
Inga dalahästar. Det var en liten utställning på svenska invasioner genom tiderna och lite typiska svenska saker och lite annat och björkpanel naturligtvis.
Det såg ganska trångt ut. Du livesände ju det här på Facebook och det kom bilder på vår Instagram som ni kan gå in och titta på. Men det såg väldigt litet ut liksom.
Ja, det var faktiskt ganska mysigt och intimt event får man säga. Jag var befarad lite innan att det skulle bli väldigt trångt och jobbigt om man inte hinner se bilen. Det är alltid en massa journalister som klättrar på varandra för att hinna klämma på bilen. Men Volvo hade en ganska exklusiv visning. Det var nog bara 80 journalister totalt, alltså över hela världen. Jaha. Som var där på avtäckningen. Lokalen var ju såklart ganska liten. Det var ju så ett café, restaurang liknande. Sen hade de ställt upp några bilar på trottoaren utanför också. Så milaneserna, heter de så, lokalinvånare fick runt där och spana. Åtminstone lite på avstånd. Det stod några vakter där som höll undan gyttret. Men gick i alla fall att titta på dem. Okay. Utanpå. Så det var ett trevligt event. Sen hade de delat upp det. Att motorjournalisterna var där på dagen. Och sen på kvällen hade de lite större event för mer lifestyle-journalister och bloggare och sånt där.
Såna influencers.
Ja, precis. Ja. Det fanns några sådana där även dagtid. Upptäckte man så att prata med kinesiska kollegor och annat. Många tillhörde bloggar och andra social media.
Ja, det kanske är liksom lite också deras tanke med den här bilen. Är väl att rikta sig mot en lite yngre målgrupp.
Ja, det är. Dessutom är den ritad av en yngre målgrupp, om man får säga så. Det som jag tycker var lite kul, det var att bilen presenteras egentligen inte av Håkan Samuelsson. Det var inte heller Robin Page som är nya designchefen, utan det var den yngsta personen på designteamet som heter Ian Kettle, en brittisk kille. Som direkt egentligen efter hans avslutade studier fick han jobb hos Volvo och så drog han fram en skiss som den första han gjorde. Och den skissen låg till grund till Volvo XC40. Alltså baskonceptet är liksom kvar, så att det är hans barn kan man säga redan för tid. Så han fick vara den som fick presentera bilen på scenen och lägga fram den. Han var 31 år gammal. Så det var lite kul ändå att gubbarna klev åt sidan och tog fram 31-åringen och erkände hans arbete. För det är ju ofta så det fungerar på designavdelningen. Det är jättemånga personer som sitter och ritar och sen tar designchefen all cred och han har bara stått och pekat med hela handen. Men här fick liksom idékläckaren presentera bilen. Så det var en kul grepp tycker jag.
Men vad är XC40?
Frågar du mig eller Volvo? Vems ord ska jag använda?
Och du börjar med dina.
Med min ord. Det är en kompakt SUV där Volvo inte var representerad innan. Men jag skulle understryka ordet SUV och inte crossover som så många andra är i det här fallet. Om man tänker Mercedes GLA eller en Qashqai och sånt där. Liksom. Det är ju en halv hög bil. XC40 har ju exakt samma markfrigång som en XC60 och jag tror den är lika hög som en XC60 också. Och mycket högre än de andra, eller mycket, men några centimeter högre än de andra konkurrenterna med rejäl markfrigång, så att den har den här SUV-känslan kvar, att den upplevs som väldigt stor.
Mm. Att man ändå sitter högre i bilen, att man,
precis.
Man befinner sig på SUV-nivå.
Exakt. Command position, som jänkarna säger, när man command har den här upphöjda positionen.
Och för vem är den här bilen, enligt dig?
Man ska nog inte vara en barnfamilj ändå när man går ner på de här korta karosserna.
440 någonting är det, va?
Ja, 443. Ja. Så den är ju precis på par med BMW X1 och Mercedes GLA och lite över Audi Q3 och de här. Så den är ju storleksmässigt är den ju precis perfekt som de andra konkurrenterna. Däremot är Volvo lite bredare, lite högre, lite bättre axelavstånd till och med faktiskt, så att det är rätt rymlig. Men ja, inte barnfamilj kanske. Utan det är väl, som alla tillverkare säger, unga personer i en stad som vill ha korta, lättparkerat format. Men ändå rymlig inredning och fina färger.
Mm. Vad tyckte du om designen då?
Ja, men tycker de har lyckats riktigt bra? Ja, men det tycker jag. Mm. Den har en, liksom, en ton och personlighet som inte någon annan har i klasserna. Det är väldigt tydligt, det här XC40. Framförallt har de också lyckats bra med att skilja den från den övriga Volvo-serien, att de inte fastnat i Audi och BMW-träsket, allting är likadant, bara ett olika storlek, utan de säger själva att det här är inget syskon till de övriga Volvo-bilen, utan det är en kusin, att den ska skilja så mycket. Jag träffar ju Robin Page, som nu är den nya designchefen på Volvo efter Ingelat, och han gjorde en snabb jämförelse som baseras på hans gamla kollega då, att Ingelat har jämfört 90-serien när den visades med Lejon. Det fanns några anledsdrag där som skulle vara lejonliknande. Och Robin Page tycker att 40-serien är som en brittisk bulldog.
Okay.
Lite argare, lite skrynkligare. På något sätt. Men man kan också fråga sig liksom vad som är typiskt Volvo med den här produkten. Jag kan personligen tycka att det här med, framförallt när det är tvåtonslack och liten datten, att det skulle kunna vara en Seat, det skulle kunna vara en Audi kanske, kanske någonting annat.
Kia.
Eller en Kia, absolut. Det är inte så uppenbart vad det är som är en Volvo. Men Robin Page har ju självklart koll på det hela, och så här förklarar han det.
We still have the false hammer, but you see the angle change. So it's taken the theme, but then executed it in a different way. Same with the front grille. If you look at the side of the grille on the S90, XC90, XC60, it is quite formal. This one is actually cut in and then cut out. So from the front it's got the same graphic, but from the side it's got a very different character. So that's how we've approached it. We've taken the same elements, but done them in a different way, put a different twist to them. And that goes throughout the car really.
Ja, det han säger, alltså om man kollar på bilen rakt framifrån så är det en tydlig Volvo. Och jag håller faktiskt med honom, det är en tydlig Volvo grill och Torshammar och så, men sen man börjar vrida på bilen så är den mycket mer skulpterad och den är ju mycket aggressivare än vad vi kanske sett från Volvo innan.
Vilken härlig brittisk engelska.
Han är härlig, Robin Page. Han är en varm, timid person. Det är som att komma in till en syokonsulent på högstadiet. Han pratar väldigt tyst och eftertänksamt. Var
kommer han ifrån?
Jag vet inte så mycket mer än brittiska öarna.
Ja. Men historiskt, vad har han jobbat med tidigare?
Ja, han var väl på Bentley innan. Ansvarig för inredningarna där, och Volvo värvade honom när de skulle höja kvalitetskänslan och lyxkänslan på de här nya bilarna som kommer, så gick man till Bentley och tyckte att han gjorde ett bra jobb där. Det får man ju säga, att Bentley har ju ganska bra nivå på sin lyxkänsla.
Ja.
Men en sofistikerad, ganska modest klädd, klassisk klädd man för att vara designer. Inte de här gröna joggingskorna och rutiga västar och ditt en datten, utan
Och inte heller de här långa, smala, svarta siluetterna riktigt.
Nej, inte det heller. En kortklippt man med brittisk accent och en mer klassisk klädstil. Lite mer från ett högre läroverk än högstadiet kanske. Men han ser ut att tillhöra skolvärlden på något vis i den klassiska skolan.
Så det han säger egentligen är ju det här med att i backspegeln så ser du bara att det är en Volvo. Men det är när den kör om dig som du ser att det är en.
Ja, sen kommer även märka att det är lite en annan typ av Volvo. Men du kommer se att det är en Volvo. Bara lite mer tydligare personlighet, en lite argare profil, den här bulldoggen där som tittar fram.
Just det.
det är ganska omdiskuterat den här bakdörren, den linjen som går upp.
Den lilla flärpen
precis, som gör att barnen inte kommer se ut så bra i baksätet, och i synnerhet inte om man har en bakvänd bilstol. De kommer ju inte ha så mycket utsikt alls. Som vuxen kan jag säga det stör den inte. Om man sitter på plats i baksätet, som för övrigt är väldigt rymligt, så ingenting man egentligen lägger märke till, men barnen kommer att ha svårt att se ut. Och dessutom så är ingenting vi har sett på en Volvo innan. Men Page har ju naturligtvis ett argument för det också.
There's a little bit of heritage in there from the P1800 in a sense with the flick, but it's almost inverted the other way. The principle was to put in a graphic in there that's very strong, and it's more about the surface work, that you've almost taken a block of granite and then chiseled the forms out of it, and that's that different approach. It's that kind of block, cut the surfaces out and put strong graphic lines in.
Ja, han försöker hänvisa till någon form av P1800-knyck, men den har hamnat på dörren istället. Som vi såg på V40. Men
vad har satt knycken på P1800?
Ja, men det är ju den här som sen kom på V40, den här på bakskärmen.
Går ja, upp
den
det lilla, är den som har flyttat upp i fönstret. Ja. Aha,
okay. De form av sånt, men det låter som en liten F1-konstruktion kan jag tycka, att de tyckte att det såg kul ut.
Jag är lite skeptisk till den där. Vi får väl se hur det funkar med barn i bil sen, men...
Ja, inte heller helt så. Jag tycker att den får lite småbilsutseende då, trots att den var stor och tuff. Men, ja.
Å andra sidan sticker den ut tack vare den där. Den ser annorlunda ut.
Det är någon sån här eye-teaser som gör att man ska fastna ungefär som baklyktorna på S90. Liksom. Det stör lite grann, men ja, men man har en åsikt.
Jag tycker som, ja, men om man jämför med vår långtest Kia 9 då, där sitter ju barnen väldigt lågt och liksom knappt ser ut. Och mina barn
blev bilen.
Ja, precis. Mina barn blev ju faktiskt åksjuka i den. Jag vet inte. Jag tror det var inte magsjuka kom jag fram till sen, utan det var liksom, det var av bilfärden. För hon, det var Vera då som hade en liten olycka i Niron. Men hon, det var liksom av det att hon mådde illa, för hon kunde inte se ut. Och då vet jag inte riktigt hur det blir i en XC40 om de inte kan se ut så bra där heller, av olika anledningar. Hur det påverkar bilfärden liksom.
Men det är väl ändå ganska vanligt nu, va? Att bakre sidorutan är rätt högt uppdragna i
Ja, just bilar. Glas på bakpartier verkar ha blivit en så här, no-go-zone på något vis. Ta Toyota CHR liksom, det är som att åka en varulastbil när man kör den, liksom, bara svart bak till. Så illa är inte XC40.
Nej.
Men den har en liten konstig knyck.
Ja.
Som kommer vara sån där, kommer vara omdebatterat i stugorna länge framöver.
Den omdebatterade flärpen.
Ja, precis.
hur är insidan på den?
Där är den kanske lite mer lik sina syskon. Alltså det har ju det ganska avskalade formatet med en stor stående pekskärm, iPad-format och digitalt instrumentkluster. Där ser ju likadant ut som vi har sett innan från de så kallade spa-bilarna.
Det är det här Sensus infotainment.
Ja,
och...
precis. Det ser exakt likadant ut.
Mm.
Det nya är väl återigen då det här med färgpaletten, att man kan då välja 5 olika interiörfärger, alltså på textilierna. Och nu är dörrsidan också av textil.
Just det, du pratade om att det var något luddigt.
Ja, det är luddigt filtmaterial.
Ja, återvunna PET-flaskor i.
Till och med det, ja. Det är miljötänk. Vilket jag tycker är rätt mysigt. Alltså ha, ja, men det är trevligt med textilier. Mycket bättre än med svart plast, som är rätt opersonligt och tråkigt. Dessutom så pratar de om att det är goda förvaringsmöjligheter, så att de har ju tagit bort högtalarna från dörrarna då och har väldigt god förvaringsplats som man kan lägga hela sitt liv i dörrsidan.
Och där det ligger och skramlar sen.
Precis, och det tänkte komma till. Det är så bra då med filt, för då skramlar inte lika mycket. Än om man har haft plast, då ligger det och slår mot plasten. Men här är filt, så att det blir tystare.
Och du pratar om att det kan ju inverka positivt på bullernivån också.
Ja, precis. Det är lite mer ljudabsorberande. Men framförallt att inte man slipper skrammer av i synnerhet och iskraper och snöborstar som man själv brukar ha som ligger och skramlar där. Utan det...
Ja, det kan man ju bli tokig på när man hör det där drrrr, när man är ute och
kör. Ja, jag råkade misstag att lägga en golfboll i dörrfacket i baksätet en gång. Så här vill man ju inte stanna och kliva över och fixa till den. Den rullade fram och tillbaka och slog i alla möjliga kanter. Men ja, det var ett sidospår. Men Men det är väl det, plus att den har ju också fått en riktig papperskorg. Det tyckte jag var lite roligt.
Ja, papperskorg.
Med riktigt lock, så här fjädrande, lätt fjädrande lock. Så man kan, istället för att slänga allting överallt i bilen, så har man en papperskorg. Mittkonsolen mellan liksom mugghållaren och där mittarmstödet. En liten lucka som man bara öppnar och stoppar ner saker och sen är det lätt att tömma.
Alltså det är jättebra.
Ja, det är en sak som inte jag har kommit på att jag har saknat, för jag såg det och sagt, jo, jag har ju saknat den i hela mitt liv.
Då kan man lägga alla använda våtservetter och gamla parkeringslappar och allt.
Jag som är lite äldre vill nu tipsa om Saab V4.
Okej,
den hade två papperskorgar, en på vardera hjulhuset fram. Där det bara var att stoppa ner saker.
Aha, okej. Okay. Ja, det
finns inga nya idéer, allt är redan uppfunnet. Nej, det är bara att titta i byrålådan.
Mm. Och det mesta var bättre förr.
Visst var det så.
Men då är det väl bra att de har tagit tillbaka det i alla fall. Papperskorgen har gjort sitt skräpinträde igen.
Volvos kärnvärden nu då? Säkerheten?
Ja, men det var faktiskt det första ändå Håkan sa när han väl stod på scen och pratade om det hela. Att det är ju Volvo, den är säker, och pratar om alla assistanssystem som finns. Och den har ju City Safety-systemen, kommer ju standard, precis som det är på de andra bilarna som kan bromsa för hästar och cyklar och fotgängare och bilar och allt möjligt.
Man kan ju bygga sin XC40 redan nu på Volvos hemsida, och när jag provar att göra det så verkar det vara skillnad mot XC60 att Pilot Assist ingår nu XC40.
Ja, det kanske är ett introduktionserbjudande då, för de kommer ändå välutrustade från början.
Ja.
Momentum Intro Business är vad de kallar det för.
Ja, okay, det kanske.
Nej, Intro Edition. Men för jag pratade med hon som var säkerhetsansvarig för alla systemen, och enligt henne skulle Pilot Assist vara tillval till XC40.
Okej, okay, så det blir det,
men det blir senare
i de
då,
lägre prisklasserna.
Alltså den börjar ju på 398 900 kronor.
Mm.
Är inte det himla dyrt?
Jo, det är dyrt.
Väldigt mycket pengar. Jag trodde ändå att Volvo skulle släppa den filosofin och bara släppa toppversioner i början, men nej då, de kör på. Största diesel, största bensinmotor, fyrhjulsdrift, automat och 400 000.
Mm. Och sen kommer ju även tvåhjuls, eller framhjulsdrivna.
Ja, precis. Det är de som går att köpa nu, de vi nämnde. Alltså man lägger en beställning och då får man leverans strax efter årsskiftet. Men också just där, när de första bilarna kommer till kunderna, då börjar Volvo släppa upp och visa de här billiga motorerna. Dels T4 och T3 med trecylindriga bensinmotorer, och D3 diesel med automat och fyrhjulsdrift. Och då börjar grundpriset för en bensinare på 296 och diesel 312.
Och då är det alltså 2019 års modell.
Ja, precis. Så de går vid produktion där vecka 20 brukar det vara för Volvo, med leverans till sommaren där. Och ja, det är fortfarande mycket pengar för en ganska liten bil.
Ja, 300. Det, ja.
Men det var konkurrenterna tar. Titta lite på BMW, Audi, Mercedes. Volvo prickar in ganska precis där de andra ligger. Men då har Volvo lite mer hästkrafter. Och en lite fräschare produkt, om man ska vara helt ärlig, tycker jag, på många sätt. Det känns som faktiskt en genomtänkt bil. Jag, nu får jag vänta med att köra bilen och se om det verkligen är någonting att ha. Det ska bli väldigt spännande att se med den nya CMA-plattformen som ska delas med Geely och Lynk och Kina-bilarna.
Just det.
Hur mycket premium kan Volvo lyfta den plattformen, ska vara billig? Faktiskt ska det göras Geely-bilar på den som ska vara prispressade.
Och den här CMA, den är väl förberedd för eldrift också. Det ska ju vara en framtids...
Den ska kunna allt.
Den ska kunna allt.
Ja, det är väl egentligen den största nackdelen med den här XC40-visningen. Varför har man inte ens ställt dit en hybrid, åtminstone sådana form av koncept, och visa vad som kommer? Utan det är bara bensin och diesel med största motorerna. På en ganska tung bil. Den väger nästan 1700 kilo. Det är ganska mycket och inte jättefina utsläppssiffror.
Nej, det känns lite mossigt, tycker jag.
Ja, Volvo tänkte nog inte till det hela vägen. Tänker på hur det blåser kring dieseln och utsläppen.
Ja, men det är ju som att alla ställer ju om nu ganska fort. Alltså, det känns som Volvo är lite tröga. De måste verkligen komma igång nu liksom. Det är... Sätt fart!
Ja, men jag håller med. Och Nils, som du säger, de har ju visat de här hybridvarianterna och elvarianterna, har de ju pratat om länge också. De hade ju kunnat ställa till en mock-up bara, som koncept. Och
precis.
Det här,
ja, bara se att det kommer, och framförallt säga när det kommer, för det vill de inte heller säga. Alltså, de vill inte ens prata med hybrider eller elbilar när man är där, utan Det kommer, är svaret. Mm. Sen får man spekulera lite grann. Men visst, det nya är att de ändå bekräftar att den kommer som elbil. Det kommer finnas en helt eldriven XC40. Mm. Som kommer ha lite annat utseende, alltså på detaljnivå på karossen. Men det ska synas att det är liksom elbilsversionen.
För jag var ju på presentationen av Lynk förra året. Lynk 01. Lynk NK 01, som ju är då Lynks variant på samma bil. Och där hade de ju faktiskt med då en mockup på hybriden. Och där stod jag och pratade med några tekniker som då håller på att jobba med det här. Och de sa att det kommer förstås en elplattform också så småningom, men än vet vi inte riktigt hur vi ska få plats med batteriet.
Okej, okay. Det vill inte Volvo se. Men så att de vill inte prata alls om
elektrifiering. Men de håller på med det. Så att,
ja. 2019 ska väl de komma med en elbil. Sen vilken det är, det vet vi inte. Alltså Volvo ska vi tillägga då.
Ja, just det.
Men det är inte säkert att det är XC40, den kan ju komma strax därpå. Men om man får spekulera och läsa mellan raderna och lyssna lite på rykten när man är där, så kan det vara så att laddhybriden kommer ändå under nästa år. Mm. Som man tolkar, och sen elbilen under 2019 någon gång. Sen är det oklart när den visas och när den kommer till kunder och beställas. Det får vi väl se.
Men alltså T5-an då, bensinvarianten som släpps nu, den kostar ju alltså lite över 400 000, 420 eller något sånt där, va? Om man tänker då laddhybridvarianten.
Mm. Hur dyr kommer den
Bli? Hur dyr kommer den att bli? Pratar vi 500 000 då, eller pratar vi över 500 000?
Ja.
Ja, precis. Det är ju... De brukar ju vara rätt så mycket dyrare än laddhybrider.
Ja, frågan är, vi får se vad kunderna är beredda att betala. Det är intressant nu när koreanerna kommer och skickar ut massa laddhybrider. Mm. Ja, massa. Två stycken. Under 300 000. Mm.
Ja.
Det känns som att det kan vara lite en game changer för industrin när man har valt att kunna ta 400 000 liksom för alla typer av bilar. Liksom. Men vi får väl se hur de hanterar det där.
Apropå priser och det här med och Lynk också. De har lanserat ju ett nytt alltså finansieringssätt, eller vad ska man säga, som heter Care by Volvo.
Mm.
Som inte är privat leasing utan...
Nej, det är världens första riktiga prenumerationstjänst på en bil.
Okej, okay. Enligt Volvo man själva. Prenumererar på en bil, precis som... På Lynk pratar de väl också om det här med att prenumerera, fast månadskostnad. Vi står för allt, vi hämtar bilen, kör den på service. Allt ingår, eller?
Allt ingår, ja, precis. Och det de menar är nytt också, att det är samma pris egentligen på alla marknader. Åtminstone det här släpps i Europa först. Men det spelar ingen roll om du bor i Sverige, Tyskland, Storbritannien eller de här länderna där det finns tillgängligt. Det är samma pris överallt. Det är samma pris för bensin och diesel. Det är det inte på grundprisen när man köper bilen.
Nej.
Men det menar de ska vara för de som är osäkra på diesel, om man ska köpa eller inte, så prissätter man dem på samma nivå.
Men det var en rätt hög nivå, ska jag säga.
Ja, det var ju det. Men det är en dyr bil, om man ska välja. Men det är ju då 699 euro, är liksom det europeiska standardpriset. I Sverige vart väl det 6,7 eller vad?
Ja, 6,700 typ i månaden.
I månaden, ja.
Om man kör max 1500 mil per år.
Var det så också? Ja.
Ja.
Är upp till 3000 mil per år, då blir det ju mer.
Men de menar att det som är nytt med det här också, att det är verkligen en flat rate oavsett vem man är, oavsett vart man bor. Även om man är 18 år och bor i en storstads inre delar med gatuparkering, så ingår ändå försäkringen.
Men det här är väl ingen nytt? Har inte man kunnat prenumerera på Toyota Aygo liksom i 10 år snart med försäkring och service inbakat i priset? Eller?
Jo. På något sätt är det så, men det ska inte vara, det ska vara ännu bättre. Jag vet inte, jag har inte exakt lyckats reda ut det hela, men det som också är att de här prenumerationserbjudarna, de menar att det är abonnemang som man köper på mobiltelefon och allting annat, och därför är det bara på 24 månader så att man snabbt ska kunna byta bil och byta till någonting annat.
Just det, och så skulle man kunna också få låna om man behövde en större bil till exempel.
Ja, det ingår 10 dygnshyror under de här 2 åren på här i Sverige och Hertz eller Sunfleet som då man kan få utnyttja de här hyrorna på. Och sen ingår olika concierge-tjänster som Volvo lanserar och diverse andra saker. Det ska ju sagt inte finnas något tillval någonstans.
Okay.
Vinterhjul och allting. Liksom.
Ja, det är bra. Mm.
Sen är det väl bra det där att de inte gör skillnad på vem du är. Liksom.
Det är väl det som ska vara riktat till ungdomar liksom, som inte vill betala 400 000 för en bil, vilket... är mycket, men som kanske råd med månadskostnaden. Mm. Och det är snabba skiften, det är 24 månader och tydligen Håkan Samuelsson själv har varit. Det var flera som ville ha 36 månader för att ändå sluta igen, men han vill ha, det ska vara 24, det ska vara liksom mobiltelefonsabonnemang som de yngre kunderna är vana att ha det.
Mm.
Inga no commitments, jag får säga.
Och när de här horderna av 2 år gamla XC40 kommer in till Volvo-handlarna då?
Ja, de var rätt lugna efter med det. Det var därför de har valt den här prenumerationstjänsten på toppversionerna som kommer nu. Det är liksom T5 R-design och D4 AVD också är design om man vill. För vanligtvis har de att i privatleasing så är problemet att just det kommer in efter 3 år en mängd bilar med samma utrustning, och det är oftast instegsversioner som egentligen inte är så eftertraktade på begagnat marknaden. Men här har de erbjudande på en liksom en smalare produkt, att marknaden kommer inte vara översvämmad av high-end-versionerna. Så att, och det finns en efterfrågan på begagnat marknaden på det sättet. Det är deras analys. Sen också menar de att den får upp kalkylen att dels får man kunderna mycket snabbare, de byter bil oftare, men framförallt just att det är ett billigt sätt att få in kunder, för de är det dyraste som finns just nu i bilbranschen, det är att få in nya kunder till märket med tanke på all pengar de lägger på marknadsföring och allting. Nu sänker man instegströskeln att det är lätt att komma in till en Volvo XC40. Och har man väl fått kunden så brukar de vara lojal och det är ganska billigt att behålla kunden sen. Det är så de ska få upp kalkylen med.
Men sen kan man ju koppla, man kan ju dela sin XC40 också.
Just det.
Det är ju en ny rolig grej, eller hur?
Men ja. Sån där digital nyckel.
Ja.
Precis. Och det är inte så att man ska tjäna pengar på det här som man kanske pratar om med delningstjänster hit och dit som Airbnb, utan det här ska bara vara ett sätt att slippa problemet med att lämna över nyckeln till de man känner när de ska låna bilen. Det är det som är själva...
Och det är ett problem du ofta upplever i din vardag, Nils, att det är jobbigt att lämna över nyckeln till den som ska köra bilen.
Enligt säkra källor är det det.
Okay.
Jag pratade med den här nya digitala chefen, Rafik. Atif Rafik heter han. En amerikan som har jobbat som digital chef för McDonald's och ligger bakom massa Amazon och häftiga IT-företag i Silicon Valley som Volvo har knutit till sig. Så just de ansvarar för alla uppkopplingstjänster. Jag frågade också honom på det, men att ja, man har ju kunnat dela bilar förut. Vad är nytt med den här tjänsten? Och det här var hans förklaring till det.
You don't have to be there. You make it super simple. It's easy to manage. So, for example, and we can show you, we have a demo here we can show you, but you send out a request. Let's say I send it to you, and then you can say, okay, I would like to borrow it between 12 and 3 o'clock on Friday. You know, today is Thursday. And then if I say, okay, no problem, then you can go on your business trip, and then you can just show up to the car, and you can use the phone to unlock it. So that's convenient for everybody.
Ja, alltså man kan vara bortrest och bilen är hemma och man kan ändå låna ut den.
Ja.
Det är det första steget.
Men då startar man alltså bilen med mobiltelefonen också?
Nej, jag tror det bara låser upp den. Sen ska du kunna starta bilen. När du har gett godkännande till att bilen kliver in i bilen så ska du kunna starta den.
Så men alltså, jag måste lämna nyckeln i bilen?
Nej, jag tror inte det. Nyckeln ska inte finnas där.
Det finns ingen nyckel?
Nej.
Nej. Okej. Okay.
Vi får väl prova det här någon gång framöver. Men kontentan är att du kan vara bortrest, du kan vara på andra sidan jorden och du kan låsa upp bilen så någon annan kliver in och tillåter dem att köra din bil medan du är på bortrest. Så att du behöver inte liksom låna ut nyckeln för att låna ut bilen till vänner och familj. Det är det de ser som första, första grej.
Ja, just det. Det är lite så här säkert. Så här, vänner och familj, de du vet.
Ja,
de du känner till.
Sen, det är klart att, sen har man ju då också i Volvo en call, för det är därifrån man styr allting, den här delningstjänsten i Volvos app. Och där kan man ju se exakt under låneperioden hur långt de har kört, hur många liter bensin som har gått åt. Och allt
kan man se vart de har åkt?
Bra fråga.
Ja.
Kanske. Hur fort de har kört.
Och så kan man reta så inte sätta igång bilen kanske när de väl sitter inne.
Ja, vi får se.
Jag vill inte starta för dig, svärmor.
Nej, precis. Exakt. Så,
nej.
Men sorry, man får väl ta betalt om man vill, men ingen betalningstjänst i början. Liksom. De kikar väl på det för så småningom, men i första steget handlar det bara om att kunna dela ut sin bil lite lättare. Mm. Men sen pratar han om att de ser en funktion att kunna sälja till helt andra typer av kunder, exempelvis fastighetsägare och sådär. Att
när man bygger bostadsrättsföreningar.
Precis, bostadsrättsföreningar, att man har då en gemensam bil som då folk har tillgång till, att man är vissa personer som då har möjlighet via sin telefon gå in och låna bilen och inte hålla på med nycklar och sådana saker. Mm. Så en modern tvättstuga.
Ja.
Så det här kommer funka jättebra och inte alls skapa oseende med grannarna.
Låna
varandras Volvo.
En bra liknelse.
Stora lappar så här, städa bilen efter dig.
Precis, inget
din
ludd.
Din mamma jobbar inte.
Töm papperskorgen på ludd. Det är ludd på dörren. Ta bort det efter du har kört den.
Nej, det är återvunna PET-flaskor.
Ja. Nej, men de, ja, det är väl startfasen som är allting annat. Det är ett första steg till på sikt kunna ha en kommersiell del när man väl äger bilen. Och menar det som ett Airbnb, när man då åker till en stad och man då får låna någonstans lägenhet att betala, så kan man ju kanske på sikt även få låna deras bil, att det ingår på samma upplägg och så vidare.
Säg inte det här som skattemyndigheten hör, för då kommer de att beskatta det här också.
Ja, ja, just det. Kan nog
en schablonskatt för alla bilägare, för att de kan dela ut sin bil och har potentiellt
bedriva någon verksamhet där. Ja.
Å andra sidan, jag såg en konsultfirma som hade gjort en kalkyl att hur mycket bilen kommer åldras på att de delas. Sharing is caring, men det är också en del tearing på bilarna. Och de menar att en bil som helt är delad och som används av alla liksom en öppen tjänst, beräknad livstid 3 år.
Okej.
Men då kommer den köra då typ en 17 000 mil säkert, 18 000 mil på den korta tiden då, jämfört med en privatägd bil som har livstid på motsvarande 10 år innan man då har kört 17 18 000 mil.
Som en taxi.
Ja, lite
man kommer leva ett hårt liv, dessa, ett hårt och kort liv.
Ja, precis.
Så det är väl delade bilar.
Det är väl därför bilindustrin är så glad över det här. 3 år, släng, köp en ny.
Och när kan man nu få köra en XC40 i Sverige?
Produktionen börjar vecka 46, säger Volvo. Tillverkas i Belgien. Den tar ju över XC60 gamla tillverkningsplats. Sedan så ska ju göra bilar som ska på mässor och visas och handlar dit en datten. Men kundbilarna ska komma direkt efter årsskiftet och sen börjar levereras ut under första kvartalet, har de väl sagt lite löst. Men efter årsskiftet i januari kanske de allra första kommer hit. Och handlarbilarna kanske kommer innan dess, lät det som, att det kan vara att det finns en Volvo-handlare som demobil precis innan årsskiftet där, vi som ett en julklapp.
Mm. Ja, det blir spännande att prova att köra den på riktigt liksom, hur den beter sig och är. Ska vi lämna XC40 för nu, eller vad tycker ni?
Kan vi göra?
Ja.
Vi lär ju komma tillbaka till den.
Vi lär komma tillbaka till den. Så nu går vi vidare, tycker jag. Jo, Tommy. Du skrev ju en ledare i nummer, vilket nummer var det av tidningen?
Nummer 13.
Nummer 13. Som handlade om, som har fått väldigt mycket respons. Det handlade om såna här rumpsniffare, eller vad man ska säga. Såna här som kanske ligger lite för nära bakom när man kör.
Ni som har lyssnat på vår podcast tidigare har ju hört oss diskutera olika trafikbeteenden.
Tommys körskola, som den har fått namnet.
Och i nummer 13 här så skrev jag faktiskt en liten spalt om det här. Jag berättade om en händelse i somras där en bekant var ute och körde med sin familj på motorvägen E4 här strax norr om Stockholm. Och det är ganska tät trafik. Det är alltså några bilar som står parkerade på vägrenen på motorvägen som plötsligt kör ut. Bara brum, rakt ut i filen längst till höger.
Uh-huh.
Och bilen som är närmast dem nitar och hinner få stopp. Och de tre där på följande bilarna hinner inte få stanna utan smackar in i varandra. Bam, bam, bam.
Mm. Läskigt.
Läskigt.
Och vägrensmarodören bara kör därifrån, ja, utan att stanna,
ja,
eller?
Ja, bara drar full rulle. Och det är ju förstås ett vidrigt beteende på alla sätt. Men jag skriver också att det finns ju faktiskt fler bovar i detta drama. Och när man smackar in varandra på det viset så tycker jag att det tyder på att man inte hållit rätt avstånd från början.
Mm.
För om man faktiskt håller avstånd så hinner man bromsa även en sån gång. Och jag bad då läsarna att höra av sig med förslag om hur vi beivrar sånt här beteende. Hur får vi våra medtrafikanter att lämna lite lucka?
Det vill jag veta när jag kör på E18 varje dag. Hur blir jag av med de här som är lite för närgångna?
Du har rumsniffare efter dig.
Ja, jag vill ha space. Jag vill ha mer utrymme. Men jag får aldrig det. De är på mig hela tiden.
Och Nils?
Ja, definitivt. De finns där ute.
Ja. Uh-huh.
Det är klart att jag kör inte så dagligen som ni gör på motorväg, men jag menar just att hålla avstånd är liksom, tycker jag, grundregeln nummer ett i trafiken. Hastigheter i all ära, det är jätteviktigt, men man måste ha plats och hinna tid att göra sin manöver. Jag känner själv när man kör, man vill ju ha liksom, man vill se framåt. För ligger man för nära, då ser man inte vad som händer bilen framför. Man, det skymmer ju hela sitt fältet.
Och speciellt när man ska hem är det väldigt mycket sådär. Mm. Att de är liksom demonstrativt, flytta på det, jag ska fram liksom.
Vad man ska veta, där förstår jag ändå att det finns en tanke bakom deras beteende. Det konstigaste är folk som bara lägger sig klossin till bakom på motorväg när det är fritt i omkörningsfilen. Ja, om man börjar så gasa, då märker man att de gasar. De märker, jag vet inte vad de håller på med. Sen så slår man av på tempot och de slår av på tempot. Tänk, men kör om någon gång.
Mm. Men nu är jag nyfiken, Tommy. Jo. Vad har du fått för förslag då?
Ja, nej, men jag skrev ju också här att jag själv är ju sällan så orolig bakom ratten, eller aldrig så orolig bakom ratten som just när jag har en sån här rumpsniffare 2 meter bakom i 110 liksom. För jag vill ju inte åka på en invalidiserande nackskada på grund av att idioten bakom sitter och kollar på Facebook istället för att bromsa när en älg springer ut framför mig och jag nitar liksom. Så jag bad läsarna om tips och jag har blivit bönhörd. Det har ramlat in en hel del i mejlkorgen.
Mm, låt höra.
En OK-medlem kräver förbud mot handhållna telefoner och surfplattor när fordonet är i rörelse. Boven i många påkörningsolyckor. Och den här OK-medlemmen vill också ha informationskampanjer i tv. Anslagstavlan hade inte skadat.
Han har en poäng tycker jag.
Men hur många i målgruppen Facebook tittar på mobilen? Titta på anslagstavlan.
Ja, men kanske kan göra en internetkampanj eller en YouTube-kampanj.
Ja, kampanj är bra ändå. Vi vill höja medvetandegraden liksom, om beteende bakom ratten.
Lars skriver att det värsta är ju när man har en 50-tons långtradare bakom sig som helt fyller upp backspegeln. Då räcker det nog inte med nackskada om någonting skulle inträffa. Lars föreslår en blinkande varningstriangel eller liknande som tänds i bakfönstret som visar att efterföljande fordon kör för nära.
Mm.
Kan det vara en pedagogisk lösning?
Ja, det är irriterande om inte annat.
Jag tänkt liknande banor ändå, men man skulle haft någon sån här rullande textremsa som man kan köpa och liksom, sätta på sin bil och skriva meddelanden. Liksom.
Mm. Nu kör du för nära.
Dessutom finns det ju någon sån här liten app man kan ha till paddan. Man kan klistra upp sin padda i bakfönstret där man kan programmera in också så här rullande text med dioder som kommer.
Du kör för nära, din idiot, backa eller jag kör över dig.
Ja. Så kanske en passagerare kan sitta med en annan mobiltelefon och sen skriva nya medier och anpassa dem liksom hela tiden.
Eller så här, då behöver man ju inte sköta den under färd. Om det står, kan du läsa det här? Är du för nära?
Mm. Ja. Det är faktiskt, det skriver Lars om att han berättar för länge sedan så fanns det en dekal i bakrutan som man kunde sätta i bakrutan med texten. Om du kan läsa det här så ligger du för nära. Så det är bra. Ja. Magnus är inne på en linje som går ut på att man ska ha en bakåtriktad kamera som man då kan fotografera bilen som ligger för nära. Och jag tänker om man lägger på det, kommer ni ihåg det för några poddar sedan så pratade vi om ett övergångsställe i Kina. Där man hade kopplat kameror till internet så att man kunde identifiera de här som gick mot rött ljus.
Just det.
Och så publicerar man dem på sociala medier.
Och på stora skärmar.
Och stora skärmar. Det skulle jag vilja göra med de som ligger för nära. Och så kunde man också lägga till då för ägarens namn och telefonnummer.
Kan vi sätta upp en sån här tavla längs E18 och så här, dagens syndare, typ så här, du där och så. Ja.
Nils Svärd, backa undan lite.
Mer tips.
Niklas skriver, ett trick som alltid brukar funka för stunden är det klassiska att tända bromsljusen, det vill säga trycka lite lätt på bromsen så att lyktorna tänds utan att man minskar hastigheten. Kan det vara något?
Jag tänker på min släkting. Jag var i Australien för många, många år sedan och bodde då hos min mormors syster och hennes man som bor där nere. Och hennes man då, Sven-Erik, han hade alltid en sån här taktik när det kom sådana som låg för nära. Han blev väldigt hetsig liksom, på en gång. Han gjorde det där, men jag tror till och med han bromsade så att det liksom blev broms. 3 gånger demonstrativt på bromsen var första steget. Andra steget var att han tittade i backspegeln, pekade väldigt där, argt. Och så sa han, you back off. Och så gjorde han, när han sa back off, då var det så här, tummen bakåt liksom, back off. Och sen om de fortfarande inte såg det här då, eller så, då sa han till mig, Maria, skriv ner registreringsnumret. Anteckningsboken är i handskfacket. Så då fick jag göra det. Jag vet att han hade en jättelång lista.
Och gjorde han med de här listan?
Jag vet
sen,
inte riktigt om han sökte upp dem på något, man kan göra det i Australien på något vis, att man kan söka på registreringsnummer. Mm. Ja, nej, men...
Jag vet inte om det är din släkting som har hört av sig då här, men Mike, ja, signaturen Mike, skriver att han släpper i alla fall gasen när någon ligger för nära. Har tillämpat följande i flera år, motorvägs om i stadstrafik. Släpp gasen, för till slut har alla bakom mig förstått att de ligger för nära och ökar avståndet.
Det förstår de inte om jag skulle göra det. Då blinkar de med helljuset istället.
Flytta på dig. Han har ju en grundläggande poäng, för att när man kör i kö så är det bättre att man behöver mer, ännu mer sikt framåt. Mm. För att inte göra en panikinbromsning, för att sen då bli påkörd bakifrån. Men annars tycker jag båda de där grejerna känns på att då skapar man en farlig situation ännu farligare. Man vill ju komma ur den.
Ja.
Man vill inte ha dem ännu närmare. Framförallt just det här med tända broms, just på bromsa, det tycker jag, det kliar i kroppen när jag hör det. Då blir det bara inbromsningar bakåt och så smäller det där istället. Det är det vi vill beivra.
Vi kan ta
men tänd dimljuset istället. Istället för bromsljuset.
Jaha, du menar så, ja.
Så blir det ingen ryck i kön att hålla på sådär.
Eller vindrutespolaren kör jag ibland faktiskt, måste jag erkänna.
Den, ja, den är den bästa.
Speciellt om de har en ren bil bakom.
Just det.
Det vi kan använda den moderna tekniken, hörni. Mm. Peter efterlyser en avståndsvarnare i form av en obligatorisk alarmklocka som ringer i hastigheter över 70 km i timmen om man ligger för nära framförvarande. Ding, 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 ding,
aha,
ding, ding.
Okay, okay.
Obligatoriskt på alla nya bilar.
Det tror jag kommer väldigt effektivt, ja. Riktigt hög och störande volym.
Ja, det är ju bara det att moderna bilar redan piper och blinkar, eller jag liksom åt allting numera, så att man blir så arg så man slår ju av det där.
Mm. Men jag tror att Peter är inne på dels alarmklocka, alltså typ gammalvärldens brandlarm som sitter i taket. Ja. Och jag tror också att man inte ska kunna stänga av det riktigt på det sättet.
Mm.
Långvarig prenumerant är inne på att använda den adaptiva farthållaren. Alltså även om den är avslagen då, antar jag att långvarig prenumerant menar, så ska den kunna aktiveras automatiskt om man ligger för nära framförvarande och då bromsar den in.
Okej, att den går in då. Liksom att,
ja. En enkel omprogrammering bara, hävdar långvarig prenumerant.
Mm.
Där kan jag säga, det finns ju, Opel har en väldigt bra funktion där man alltid kan se sitt avstånd till framförvarande bil. Man får ju upp i sekunder. Det är en sak, det är svårt att bedöma det med 3-sekundersregeln. Så är det ju, men det får man ju upp liksom på en decimal om man ligger 1,3, 2,6.
Sen men det förutsätter ju då att du tittar på panelen, Nils, och inte ner i din
mobiltelefon. Där. Sen tror jag det bara funkar upp till 3 sekunder. Sånt där. Sen efter det så visar den ingenting. Så den är väldigt, okay. Man får ta det som en symbol att kommer upp en siffra, då är man för nära.
Mm.
Men den är bra att träna med, om inte annat. Alltså, ja. Låna en Opel ut och köra, så får ni se hur mycket 3 sekunder är. För det behöver mer avstånd än vad man tror.
Mm. Sista ordet här går till signaturen Arne. Som skriver, hej Tommy, läste din spalt i Vi Bilägare nummer 13 och håller fullständigt med. Jag älskar att köra bil, har tävlat i rally under 10 år på 70-talet, men är precis som du skitskraj när jag har en bil som sniffar mig i baken hela tiden. Kör den om, kommer det raskt en ny. Moralen på våra vägar är idag 0. För att stävja detta ofog måste trafikpolisen vara mycket mer aktiv och så fort polisen ser bilister som inte håller avståndet dela ut kraftiga böter i storleksordningen minst 5 till 10 000 kronor.
Ja, det var rejält.
Det svider.
Mm.
Men absolut, hålla koll på reglerna, absolut. Mm. Tyska polisen är bra på det, ändå var på autobahn och plocka folk som inte sköter sig i beteendet, inte bara hastigheten. Mm. Det är ju mer sånt, alla, inte bara rumsnifferiet. Mer beteendeböter, helt enkelt.
Så fler trafikpoliser på vägarna?
Ja, det skulle väl inte skada. Tycker jag inte.
Det är nog behövs nog. Ja. Det är nödvändigt. Mm.
Jag skrattade så här om dagen. Då hade jag en sån där rumpsniffare av modell Tesla bakom mig. Model S. Mm. Och jag körde min skandal Passat med spyende kväveoxider. Jag skrattar för mig själv och bara, ja du, jag hoppas du att du har ditt lilla coupé miljöfilter eller toxic waste protector guard igång. För nu kommer mina kväveoxider och hoppar in i kupén på dig, elbilsförare.
Det är den dekalen du ska ha. Jag kör diesel, håll avståndet.
Jag har inte uppdaterat.
Ja. Det ska jag sätta
upp. Mitt partikelfilter är fullt.
Det är ju perfekt. Ja, ja. Nej, men där har vi lösningen för mig i alla fall.
Ja,
men jättebra tips där på.
Förr i världen så var det ju ofta så att eller ja, det är det fortfarande förstås. Vindrutespolningen på bakrutan är ju särkopplad från vindrutespolningen på framrutan. Och jag lekte med tanken ibland om att man kunde vrida bort det här sprutmunstycket på bakrutan. Och så fyller man lite så här smutsblandat vatten i vattenbehållaren för bakrutespolningen. Eller gulfärgat vatten kanske, så man verkligen kan pissa på bilen bakom sig om den ligger.
Jag gillar din hemlyssna sida, Tommy, det här är härligt att höra.
Ja, det är som en skunk, känns det som.
Ja, något som luktar illa. Ja. Det är ju jätteroligt.
Ja, luktar illa kanske man håller avstånd. Ja.
Så skunken har lösningar liksom.
Skunken. Där har vi skunktekniken.
Kommer du för nära, då sprutar jag.
Jag efterlyser nu första tillverkare med skunkteknik. Vem blir det?
Care by Volvo.
Kom ihåg vad ni hörde det först.
Men Tommy, du tycker du borde få skriva en etikettbok, tycker jag. För det har jag saknat väldigt länge. En etikettbok för vägen. Inte regelbok.
Vägens Magdalena Ribbing.
Precis. Tommy Wahlström. Ja, exakt det.
Ja, jag gillar det.
Vägetikett.
Vägetikett.
Oskrivna regler. Ja. Byt inte fil om någon annan måste tända bromsljuset och så vidare. Nej. Håll avståndet.
Det är bra.
Inte lagbok, etikettbok. Mm.
Släpp fram folk.
Ja.
Mm.
Ja.
Ja.
Ja, nej, men det är en bra idé faktiskt.
Håll till höger när du svänger höger.
Ja, och vänster när du svänger vänster.
Vi kommer på många idéer här alltså. Det är...
Blinka gärna.
Ja. Blinka gärna.
Ja. Men då, i det här numret, var det nummer 13 sa det, ja, som du skrev den här ledaren. Mm. I samma nummer, Tommy, så du har ju varit iväg till Masta. Väl.
Mm.
Och tittat på en ny sorts motor som de har tagit fram.
Och en ny sorts plattform. Och bakgrunden till detta är faktiskt en resa från Arlanda till Uppsala. Mm. Som skedde år 2000. Då den unge Mazda-teknikern Hiroyuki Matsumoto skulle på möte hos Olle Olsson-bolaget som då var importör för Mazda i Sverige. Och Hiroyuki landar på Arlanda, blir instoppad i en Mazda, vad var det då? Mazda 6 kanske?
Ja, kan vara.
Och körd till Uppsala, och han säger: bullret från vägen var något helt annat än jag hade förväntat mig. Jag hade aldrig tidigare upplevt något liknande.
Och din lilla stackare. Svensk asfalt in your face.
Svensk asfalt och Mazda har ju inte varit de bästa vänner.
Ingen lyckad kombination.
Ingen riktigt lyckad kombination, vilket Hiroyuki upptäckte. Han tog med sig en bit av vägen E4 mellan Arlanda och Uppsala till Japan.
Han karvade av en bit och stoppade ner i resväskan.
Nu, 17 år senare, så är Hiroyuki chef och ansvarig för att ta fram den här nya plattformen för Mazdas små- och mellanklassbilar.
Det låter lovande.
Det låter lovande, och jag har provkört.
Okej. Okay. Och
de har alltså i 16 speciella punkter i karossen stoppat in ett nytt mellanläggsmaterial som ska plocka upp vibrationer.
Mm.
För att han hävdar att det är de här vibrationerna som då förs över upp i karossen och som sedan omvandlas till det här lågfrekventa störande bullret.
Mm. Det låter lovande.
Det låter lovande.
Ja.
De säger att de har gjort mätningar som då visar att den här nya plattformen är tystare än allt annat som finns i småbits- och mellanklassen nu.
Mm.
Okej. Okay. Det där lovande framtida tillägget, tänkte det tystaste som finns, det där är helt fantastiskt. Men riktigt så bra var det inte.
Ja,
men...
vi får se. Mm. Som sagt, provkörningen var i Tyskland, i Frankfurt.
Okej.
Okay.
Inte på svensk asfalt.
Nej. Och Nils, hur är asfalten i Tyskland?
Jättebra.
Ja.
Mm. Jo, det vet jag också.
Perfekt.
Jag tycker de borde ha lagt den mellan Uppsala och Arlanda.
Ja, återvänd till din gamla sträcka liksom.
Ja, och ha en gammal och före- och efterbil. Ja. Men klart, du kanske inte vill visa hur dåliga de är i dagsläget.
Men när får vi i så fall då avnjuta denna nya underbara plattform?
2019 kommer ju då nya Mazda 3.
Okay.
Baserad på den här. Och, och då är det inte... Dels är det den här nya plattformen med den nya mer bullerdämpande strukturen, vilket är intressant för oss. Men här kommer ju också en helt ny typ av motor. en kombination av dieselmotor och bensinmotor som ska ge dieselmotorns effektivitet med bensinmotorns utsläpp.
Okej. Mm. Men det ska gå på, det är en bensinmotor.
Det är en bensinmotor, ja. Som då ska dra ungefär 20% mindre än nuvarande bensinmotor. Och det har man då nått genom att man har höjt kompressionen och man har ökat mängden luft i bränsle-luftblandningen.
Så alltså inga tändstift i bensinmotorn?
Jo, därför att man använder tändstiftet och tänd explosionen för att kontrollera förbränningen i den här magra luftblandningen. Och genom att göra det här nya då, tändstiftskontrollerad förbränning, så ja, det blir lite krångligt här, men genom att därigenom då så kan man då utnyttja det här magra luftblandningen över ett mycket större effektspann.
Mm-hmm.
Tidigare så har problemet varit att det har funnits bilar som har kört mager luftblandning tidigare. Minnesgoda lyssnare kanske minns Mitsubishis GDI-motorer i Sverige som även fanns på några Volvo.
Precis när de ägarna hade glömt, förträngt sin karisma GDI, så kommer de tillbaka.
Jajamän, för de där bilarna sotade igen på löpande band och det blev rätt grova verkstadsräkningar för att göra igen dem. De körde magerförbränning, men de körde under ett litet område, ett ganska smalt område belastningsmässigt och effektmässigt. Mazda säger nu att man kan använda det här i ett mycket större område och man har mycket bättre kontroll på brytpunkten när man går från kompressionständning till tändstiftständning, alltså magerförbränning till normal förbränning, normal blandning. Och det gör då att det gör processen mycket bättre och driftsäkerheten.
Men märks det på ljudupplevelsen när den byter förbränning?
Inte som jag hörde, men alltså jag fick ju köra en slinga där på några mil runt och jag låg alltså inom det här, jag körde normalt, jag försökte köra som vanligt liksom. Och då låg jag till 99% inom den magra förbränningen.
Okej, låter ändå ganska bra. Var det landsvägskörning eller varierad motorväg?
Blandat, stad, landsväg och sen upp på autobahn. Men jag körde inte fortare än 120, för jag tänkte att jag ska försöka hålla svenska farter då, liksom, runt här. Jag tycker det är jättespännande teknik och sådär.
Och det kan ni ju även läsa om i nummer 13 som finns i butikerna nu sen i tisdags. Mer information finns där. Och så ska jag säga XC40. Allt vi vet om den kommer i nummer 14.
Ja, kommer en extra fördjupning mer än vad vi pratat om idag.
Och nummer 14 utkommer den 10 oktober. Prenumeranter får tidningen en vecka innan. Så det blir spännande. Där ska vi också ta upp lite grann av nyheterna på Frankfurt-salongen som är nyss avslutad. Och vad det fanns för trender där. Jag vet inte, följde ni med någonting i nyheterna?
Oväntat som... lite måste jag erkänna.
Ja,
det var så mycket annat som hände och bilmästarna har tappat lite grann av sin gnista och charm.
Just det där att många släpper nyheterna innan och det är inte så många som åker dit längre och biltillverkare skippar det och ja, lite så. Men är det någonting som ni fastnade för i det där flödet?
Det var någon herrejösses AMG Mercedes, va?
Ja, det var ju en... ta en Formel 1-bil, plocka ur motorn, stoppa dig i en annan bil som du kan köra på vanlig väg, typ. Mm. Och det blev ju det här konceptet, Project One. Och det var väl många motorjournalister som blev lite dräglade på tangenterna när de skrev om det där.
Men är det här någon bil som ska säljas, alltså, eller?
Nej, alltså det är ju ett koncept. Ja. Så det är ju, vi får väl se vad det minnar ut i.
Laddhybridskoncept såklart.
Ja, just det. Den hade himla mycket motorer på överallt. Men vad kommer du ihåg från det, Nisse? Har du någonting?
Det man tar med sig, tycker man beaktar från avstånd då, kanske inte i detalj, så är det just det att den börjar konkretiseras, elbil och sladdbilsplanerna ändå.
Mm. Det var det ju mycket att, ja men som Mini hade en hel elektrisk bil.
Men det är koncept fortfarande, va?
Det är också koncept.
Ja, det är det. Nej, precis. Det är inte där, men man får ändå känsla av när det ändå kommer. Men, det är väl det jag tog med mig just när jag kom till Volvo som inte ville prata om när det kommer. Mm. Det var så himla konstigt när man nu har inne i Frankfurt-bussen, eller bussen, med att den kommer då vid förvisso 2019, vilket är ett tag kvar, men att det var konkret ändå liksom, med hur planerna, nu har de suttit här och i kris och svettats och dragit ihop liksom, hur ska vi göra, men vi börjar presentera det.
Och så tycker jag den här Hondas,
framförallt den
Urban EV, den var ju jättefin. Det var ju också en sån där, den kommer snart som produktionsmodell. Vad var det? Vilket,
var det inte 2019 på den
2019
också?
2019, ja precis.
Som alla andra. Ja, den var jätteskärmig. Det är precis
kommer
det
man vill ha. Ut, Tommy.
Hur ser den ut?
Jag vet inte om jag kan vända
datorn. Det är retroklassiskt där med enkla, fina.
Ja, men just det. Den ser ut som en 70-tals småbils Honda.
Ja. Det tycker jag är lite kul grej med elbilar. De behöver ju inte vara så där superspacade liksom framtids... Man kan väl liksom gå tillbaks väldigt, lite i...
De är väldigt greppbar liksom i all sin... enkelhet. Förutom den här stora pekskärmen invändigt som ser ut att skymma sikten.
Men, där var det, men där var det
var fin att titta på.
Futuristiskt. Den fastnade jag för i alla fall. Och sen var det ju som vanligt det här SUV eller SUV och cross eller crossover och massa sådana bilar och T-Rock. Volkswagen T-Rock.
Ja,
tror jag den heter. T-Rock.
Lite XC40-konkurrent, men lite mindre kanske.
Ja, även en ny Dacia Duster. Det kom lite kinesiska, de här Chery som vill slå sig in på europeiska marknaden, då med elektrifierade bilar. Bara, antingen helt eller delvis. Och så tänkte jag mycket på att det var mycket så här små, ettriga, kraftfulla småttingar liksom. De visar upp de här Polo GTI, Suzuki Swift Sport, och sen tänkte Toyota på att de kommer antagligen göra en lite kraftfullare COR. De visar ju något koncept.
Mer hästar power. I hybriden framförallt.
Ja,
det, va?
Precis. Att de vill liksom göra en
det
lite
kan
mer.
Gå hem.
Så ettriga småttingar kan man väl säga. Det var en annan trend som man såg där.
Men det är effekt återigen.
Effekt.
Jag trodde att det skulle gå, modet skulle gå ur det där någon gång, men det verkar inte göra sig så. Liksom. Folk vill fortfarande ha...
Ja, det är primitinhjärnan som fortfarande lever där. Liksom.
Pettiga motorer. Ja.
Folk vill komma fram.
Men det är som enkelt ändå med att hänga på lite starkare elmotorer. Det är ganska billigt ändå att trimma en elmotor, om man säger så. Mm. Det är bara att det kostar lite mer energi från batteriet, men det är det som... möjliggör. Ja, men som Mersan, den hade väl 1000 hästkrafter och sånt där. Fullständigt jätterimlig summa hästkrafter.
Det var helt bananas var det.
Tack vare elmotorer. Men det är lätt att hitta hästkrafterna. Det är väl det som är kanske temat.
Som jag brukar säga, målet med varje elbilsresa är att komma fram med tomt batteri.
Ja, de har gjort en bra resa.
Lite som Colin Chapman då med bilarna. Att de ska gå sönder precis på mållinjen. Liksom. Det är då de har byggt en bil perfekt. Och rätta toleranserna.
Eller gå sönder efter, vad var det nu, 3 år?
Efter 3 år, om man delar bilen.
Stackars delade bilarna blir i delar efter delad tid är klart.
Sen ska vi lyfta fram någonting som jag tycker var negativt från Frankfurt, var det här BMWs, ska vi säga, det gick under rykten om att skulle visa den här i5, alltså en större eldriven bil liksom.
Just
med det. i3-andan, för det känns som att det stannat av sig, men om än med BMW har ganska många laddhybrider nu som fungerar helt okej, men de var ju så himla pionjärmässiga med i8 och i3 och kolfiberstruktur ditten datten, och så ryktas om en i5, lite mer familjebil, och nu detta skulle komma, och så vart det så där jättelångt bort framtidsprojekt igen. Det är det jag tar med mig som den liten antiklimax, tycker jag nog.
Ja, men för det minns jag första visningen jag var på i3an för 100 år sedan, känns det som. Det var det förstås inte, men länge sedan i alla fall. Redan där pratade man ju om en större i5 som skulle komma om något år, sa man då.
Ja,
liksom.
Den var på väg länge. Och sen var verkligen, men nu kommer den, och så gör den inte det. Men varför är besviken?
Ja.
Varför?
Finns det ingen marknad för detta, eller?
Mycket bra fråga.
Eller är den för dyra att tillverka de här bilarna fortfarande, kanske?
Ja, det enda de visade upp var ju den här, förresten, det var ju koncept. iVision Dynamics.
Ja, så hette den, ja.
Ja, det var den nu. Ja,
med någon jättestor Audi-grill fast med BMW-njurar.
Ja. Så Spännande.
Men, ja. Nej, jag vet inte, men det känns som att ändå det är där nu elbilen börjar hamna tack vare Tesla, att det är lite stora bilar med liksom räckvidd man kan inte betala för dem, att kunderna verkar vilja betala för det. Så, ja, det är svårt att säga, men förmodligen har de inte haft någon business case också. Har de fastnat med den här kolfiberstrukturen, att det inte har gått att skala upp den? Jag vet inte.
Mm. Apropå Tesla så hörde jag att amerikanska Car of the Year inte skulle få köra någon Tesla 3. Så den plockades bort nu ur omröstningen.
Nej, just det. De kunde inte ge dem någon testbil. Nej.
Nej. Så det verkar ju fortfarande så att man inte låter motorjournalister köra bilarna på riktigt. Liksom.
Nej, de har den inställningen.
Tesla går sina konstiga vägar. Mm. Men vi undrar varför. Liksom.
Ja, men nej.
För menar, de har ju ändå skickat iväg bilarna innan på. Jag menar, ni som sitter i juryn på årets bil. Ja. De har ju haft Model X och Model S och ändå ja. Delats ut. Så att trean, det är någonting med den som de... Man ska inte få titta på den eller köra den.
Mm. Och då undrar man ju, är de inte nöjd med det de har gjort? Eller är de inte nöjd med journalisternas granskning av sina produkter?
Ja, det är frågan. Det är lite...
Det väcker många frågor.
Mm. Det är mystiskt. Mystiskt beteende.
Det kommer att finnas mer i den europeiska versionen. Kan vi säga någonting om det?
Alltså, ja, Tommy, du som sitter i juryn för årets...
Nej, alltså... Nu nästa vecka så drar jag iväg på det stora årliga Danmarkstestet, Tannis-testet. Där vi då får chans att köra nästan alla av de heta kandidaterna till årets bil. Men där kommer inte Tesla vara med. Och jag tror inte det kommer några bilar till Europa alls i år. Så att,
är den kanske inte kvalificerad för att vara med i årets europeiska tävling? För jag tänker att de verkar vara ganska sen med att rulla ut bilen för att berätta när den kommer till Europa och vilka marknader.
Reglerna för årets bil säger att den måste finnas prissatt på minst 5 marknader i Europa för att kunna vara med i tävlingen. Och det är den ju, som jag har förstått det. Men däremot så missar de nästa regel som då säger att jurymedlemmarna måste få chans att provköra bilen och testa bilen före den sista november.
Det är ett ganska rimligt krav om man ska betygsätta den.
Jag
faktiskt
tycker också att det är rätt rimligt, men där faller man. Mm. Så att därför så Tesla 3 blir säkert en het kandidat 2019, men inte i år.
Mm. Ja, det återstår att se. Men jag ska säga också, de här Frankfurt-nyheterna läser ni om, som sagt, i nummer 14. Det börjar bli dags för oss att avsluta för den här gången. Kom ihåg att ni hittar de senaste nyheterna på webben vid Bilägares hemsida. Och så följ oss gärna på Facebook och Instagram. Tack så mycket Tommy och Nils för att ni ville komma hit och prata med mig idag.
Tack för att vi fick komma.
Ha det bra alla där ute. Kör försiktigt. Håll avstånden. Så hörs vi snart igen. Hej då.
Hej då.
Hej då.